I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger
med Christian and Doris.
Det här är då avsnitt 3 och idag tänker vi att vi ska köra lite specialare. Vi har nämligen med oss en gäst.
Och det är inte vilken gäst som helst utan det är...
Hallå där!
Några kanske känner igen rösten.
Hallå, vem är jag?
Jag tror ärligt talat att de flesta känner igen rösten med tanke på att det är du som läser upp våra historier.
Ja, just det. Ja, det är klart.
Men folk som inte vet om det så har vi då med oss Rask idag.
Hallå där!
Tidigare känd på YouTube från Carl Fredrik Alexander Rask.
Stämmer.
Och numera känd som poddare.
Ja.
Berätta lite, vad gör du på din podd?
I min podd så berättar jag läskiga historier. Det är UFO:n, det är aliens, det är konspirationer, mördare, allt som är lite läskigt.
Spooky. Sådär.
Vad heter din podd då?
Kan vara bra att säga det också. Den heter Kusligt, Rysligt och Mysigt och finns överallt där eran podd finns.
Exakt, och vi kommer göra så här att vi kommer lämna länk i våran poddbeskrivning till din podd så att när ni lyssnar klart och följt oss här på Drama och Intriger. Precis. Så går ni då helt enkelt in på Kusligt, Rysligt och Mysigt och följer honom där.
Mm, absolut, mycket. Gör det. Och ni som gillar spökhistorier och konspirationsteorier och så vidare, alltså ni måste följa Kalle Rask här.
Kalle Rask.
Kalle boy.
Vi har rullat upp med 4 stycken helt sjuka historier idag som vi då helt enkelt ska ta och läsa upp och sen säga våra personliga åsikter. Och som vi alltid säger, våra åsikter är nödvändigtvis inte rätt.
Nej, det är inte, men vi säger vad vi tycker och tänker.
Och det kanske inte alltid är fel heller.
Nej,
liksom.
Precis.
Men jag tänker att vi ska göra en specialare idag. Innan vi tar och kör igång finns det en låt som jag anser måste hyllas mer. Den här låten måste hamna på topplistorna.
Jaha.
Jag tror att de flesta 80-90-talister vet vem det här är. Daran, känner igen låten? Rask?
Nej.
Ingenting än så länge?
Nej, jag har ingen aning.
Skäms.
Är det Bästis Festis?
Nej!
Nu kommer vi igång snart. Du kommer höra på rösten direkt.
Yes, yes. Ooh. Yes.
Vem är det?
I love it.
Det här kan bara vara en man.
Det kan
bara vara en man. Snygg mustasch.
Snygg glasögon. Yes. Ginter. Sex.
Ginter. Alltså, jag älskar den här. Lyssna.
I'm famous fucking hot, I wanna sex myself
right here.
Jag älskar videon till det här också på YouTube.
Men hallå, något som är så jävla fett är inte det att han har gjort med Samantha motherfucking Fox?
Ja, det är fett, det är fett. Jag såg det också. Men det är väl en gammal, va? Den här.
Ja, det är hennes låt från början. Och så har han gjort en feature på den fast med henne, fast idag. Ja.
Touch me.
Ja, det är så ballt. Gud vad vi svävar iväg.
Ja, lite så är det ju, men det är ju det som är meningen med en podcast. Vi snackar om lite allt möjligt liksom.
Ja, precis.
Men tiden är kommen, kära vänner. Det är dags för historien nummer 1.
Skämde ut min syster som ammade på mitt bröllop.
Min syster på 34 år födde barn för 2 månader sedan. Hon tog med sig barnet till min och min frus bröllop. Hon ammar hela tiden oavsett plats. Hon skäms inte för att amma framför oss. Hon skäms inte för att blotta pattarna när vi är ute offentligt. Liksom. Hon ammar precis överallt. Jag har inte velat nämna någonting för att jag vet att hon kommer bli arg och förolämpad. Jag kände dock att under vårt bröllop kunde jag inte längre bita mig i tungan. Under middagen efter bröllopet gjorde hon det igen. Och jag gick vänligt fram till henne och frågade varför hon inte tog med mjölkersättning. Eller åtminstone tog ut mjölk innan för att lägga den i en flaska för att sen mata sin bebis genom den. Hon svarade då:
varför skulle jag göra det? Jag känner mig bekväm att amma. Skulle jag ta ur mjölken i mina bröst så är det mer smärtsamt.
Jag sa att hon kan väl i alla fall göra den uppoffringen under vårt bröllop och kompromissa en enda dag för min skull. Så slipper hon sitta där med brösten ute framför 250 gäster på mitt bröllop. Hon sa att hon inte kunde göra så mycket åt just det nu och tänka på det så hon slipper skämma ut sig själv och oss andra på bröllopet genom att amma framför allihopa. Jag berättade för min fru vad det handlade om och hon sa att jag är ett ärsle och att jag omedelbart borde be min syster om ursäkt. Mina föräldrar ställde sig också på min systers sida och nu tror i stort sett alla att jag är ett ärsel eftersom att jag är den som hade problem med det. Enda anledningen till att jag ens bestämde mig för att säga någonting om det här är för att jag ansåg att det var dålig etikett och smaklöst att göra så på en formell tillställning och att hon bara kunde hitta en annan lösning just för den kvällen. Gjorde jag fel?
Ja. Oj, 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 oj. Det här är svårt.
Den är riktigt svår, men samtidigt anser jag amning är så naturligt det bara kan bli. Alltså, ja. låt kvinnan amma för
fan. Ja, men jag kan ändå förstå det. Alltså, så här, det är ju, alltså, det är lite smaklöst, får man säga så. Alltså, så här, på ett bröllop. Alltså, då behöver du inte liksom dunka ut patten. Liksom, och, alltså, man kan ta kanske en liten filt eller någonting, tänker jag.
Ja, men alltså, är det under själva ceremonin? Tager du, Birgitta! Och så står hon den patten i vädret och amma. Det är väl kanske lite opassligt, men det är, fan, om alla andra sitter efteråt och käkar vid måltiden, ska inte bebisen också få käka lite?
Jo, alltså det där är jättesvårt. Alltså jättesvårt. Jag själv som kvinna, alltså jag kan ju inte relatera där, för att jag har inte ammat mina barn.
Nej.
Men jag kan ju bara utgå ifrån mig själv. Jag hade aldrig kastat ut patten, alltså på ett bröllop. Jag hade kunnat göra det, men kanske ta en filt över, alltså så att man inte ser min patte.
Vad säger Rask?
Ja, jag säger så här, jag kommer aldrig gnälla på en kvinna som vill ta ut tuttarna. Någonstans. Men jag säger som du, så här, är det under ceremonin, ja, men då kanske jag kan haja. Så här, då, eller så kanske man kan gå och sätta sig lite längre bak.
Eller ta en filt.
Ja, eller en filt liksom. Men generellt så ibland kan man ju se en mamma som ammar, jag gnäller liksom inte. Det spelar inte mig någon roll. Så där.
Du bara får smaka.
Får jag smaka lite?
Ja, alltså jag som sagt, jag anser inte att hon gjorde någonting
Nej,
fel.
Nej, absolut inte. Jag tycker inte att hon har gjort något fel. Men Nej. Jag kan, alltså om jag utgår ifrån vad jag själv hade gjort, så hade jag nog kanske, alltså jag är ju inte, jag hade inte varit bekväm. Även om jag ammade mitt barn, så absolut rätt, alltså det är ju rätt att amma sitt barn vart du än är. Jag tycker det. Men att dra ut tutten utan att på något sätt, alltså dölja, jag vet inte om det har med min självkänsla att göra, men jag hade inte gjort det.
Nej.
Jag hade inte gjort det. Men jag skulle inte störa mig om någon annan gör det.
Nej, men precis. Och sen är det som vi säger, att under ceremonin, ja, men då kanske hon kan ta en filt ifall bebisen gråter eller ja. Skymma lite.
Ja. Ja.
Men sen tycker jag att, ja, men är det folk som inte vill se, nej, men kolla inte åt det här hållet då.
Ja, men så.
När du var bebis så sökte du också på en patte.
Men brudhönan, vad heter hon?
Brudhönan.
Brudhönan. Hon kanske tänker så här, nu kommer min man titta på hennes boobs.
Jaha.
Alltså att därför att det liksom är så här.
Men samtidigt är det ju som så att det finns ju ingenting tändande med när någon sitter och ammar.
Det finns säkert de som har sådana fetischer.
Rask.
Ja.
Busted!
Ja. Busted! Nej, jag vet inte, det finns ju säkert sådana som har sådana fetischer. Det är
ja, 100%. Liksom.
Har Therese ammat era barn?
Tror du skulle fråga om hon har ammat mig?
Ja, det var det jag skulle komma till där.
Varje torsdag klockan fem.
Nej, men hon har försökt, men hon producerar typ ingen mjölk. Alltså hon har ammat typ 2 månader kanske, sen är det ersättning. Så, att,
så du har inte smakat hennes mjölk?
Jo, det har jag gjort.
Var det gott?
Nej.
Vad smakar det då?
Jag har smakat en gång. När Edward föddes, vår äldsta, kom ihåg att jag smakade. Jag minns specifikt, vi var på hotell i Stockholm, skulle gå på någon konsert. Så här.
Hade ingen mjölk till kaffet?
Nej, men hon skulle pumpa tuttarna, för du vet, hon är lactating, vad heter det?
Mjölkstockning.
Ja, precis. Ja. Så att även fast vi hade barnvakt och så där, var hon tvungen att tömma tuttarna. Så då hade hon fått med sig någon så här bröstpump som hon hade på hotellrummet. Så smakade jag lite grann. Jag hade druckit lite grann också. Annars hade jag aldrig smakat. Men jag kommer inte ihåg hur det är sött, va?
Ja, de säger det. Jag vet inte, jag har aldrig smakat, men min syrra, ja. När hon, alltså jag har lite fobi för mjölkande bröst. Jag vet inte, det är någonting, det är något traumatiskt. Alltså det är trauma för min del. Ja. Vi bodde ute på landet och hon hade precis fött sin son.
Ja.
Mm, och hon bara, kolla. Så, alltså hon hade ju, det var jättespänt, hon hade jättemycket mjölk.
Ja.
Så du vet, så här, hon bara ifrån ingenstans, hon bara, hon sprutar ner hela mig alltså. Och jag, alltså jag mådde så dåligt efter det. Att det är sant alltså, det är trauma.
Ja, milky cream pie.
Creamy milk.
Jag vet inte om jag vågar utveckla hotellrumshistorien, men det var inte bara så att jag smakade på mjölken, utan dagen efter när vi vaknade så var det också lite spänt i hennes bröst. Då stod hon, titta Alex, stod och tryckte ihop bröstet så spruta mjölk på dusch på mot sig. Det var mjölk hela...
Hela rummet var mjölk.
Men i alla fall, åter till historien. Vi kan väl alla enas om att han gjorde fel. Han skulle inte sagt till på det sättet han gjorde.
Nej.
Absolut inte. Det, jag håller med där faktiskt.
Ja, men.
Jag skickade en bild till mitt ex nya kille när mitt ex gav mig oralsex.
Jag och min före detta flickvän hade varit ihop i 6 år, men vi gjorde slut för typ 2 månader sedan. Förra helgen var jag ute och festa lite, inne på en av klubbarna. Och där ser jag min före detta tjej, tillsammans med sin nya pojkvän. Jag ignorerade dem båda och gick bara förbi, utan att säga någonting. Men nu i måndags fick jag dock en konstig grej på Instagram. Hennes nya kille gjorde en följarförfrågning där han ber om att få följa mig. Jag tänkte att han måste ju vilja något viktigt. Och jag accepterade helt enkelt förfrågan. Några minuter senare skickar han ett nytt meddelande där han börjar snacka skit om mig och trycker upp i mitt ansikte att hon numera är hans flickvän och inte min. Varför ska jag bry mig? Jag svarar helt enkelt genom att skicka en bild där hans så kallade flickvän gav mig oralsex. Efter det blockade han mig utan att skriva någonting. Jag har berättat för några av mina vänner och i stort sett alla tycker att jag är ett äschle. Vad tycker du?
Alltså, jag tyckte det där var bra gjort. Alltså, why not? Ät den. Se din fucking nya... Nej, man får inte säga så. Se din nya flickvän suga på min ding-dong. Liksom.
Alltså,
ja, men han började ju. Alltså, ja. Han trodde ju tänkt så här. Ja, men han vill ju någonting säkerligen.
Mm. Och han gjorde bara för att facea honom. Bara, det är min flickvän nu.
Ja, precis. Förstod den tillbaka kakan?
Ja, jag håller fan med helt också. Men enda grejen jag tänkte på så här är att hon typ kommer i kläm där. Liksom, så här,
Dirty Harry.
Ja, och varför har han kvar de bilderna om de har gjort slut?
Men det var ju 2 månader sedan. Det är ju inte jättelång tid.
Nej.
Alltså samtidigt, men det måste fortfarande göra ont. Nya killen kommer här och
your face. Och så bara bam. Look at this.
Gjorde han fel som skickade den där?
Absolut inte, alltså det är så här karma.
Det var inte obefogat, han, den nya killen som började bråka med honom och liksom började tjafsa.
Exakt, och då får man ju liksom äta den. Alltså så här, ge det inte in i något du inte kan avsluta, säger jag bara.
Han var väldigt tyst efter det.
Ja, han var väldigt tyst. Jag tycker egentligen inte heller att han gör någonting fel. Alltså det enda felet är väl att kanske tjejen inte tycker det är så kul. Som, liksom.
Och sen inte har gett sitt medgivande att hon gör det på honom. Liksom.
Ja, men bortsett från den saken tycker jag helt rätt. Vad fan, kom inte här och trycka upp det här i mitt ansikte.
Precis.
För då trycker jag upp något i din tjejs ansikte.
Men samtidigt så var det ju på hans privata delar, inte på hennes. Det hade varit en annan sak om de låg. Då hade han hängt ut henne, men nu hängde han mest ut sig själv.
Nej, han hängde väl ut henne med, som suger på honom.
Ja, det är sant. Ja, det är sant. Det har du rätt i, Daran.
Ja.
Men jag anser fortfarande inte att det var...
Det kanske var en sån ful sug.
Som har ni sett bild som läckte på henne? Man ser typ ingenting. Ja, då läckte oralsexbilder på... Så ser man bara, hon har typ en pung, på riktigt en pungsäck i munnen bara. Det är inte ens en kula i pungen.
Nej.
Hon bara suger upp lite av pungen. Liksom, så
jag undrar nu hur många i Sverige som kommer gå ballsäck på Google.
Ja, sant.
Okej då, men
summa... Jag måste googla sen.
Summa summarum, han gjorde inte fel.
Nej, jag tycker inte det. Nej. Alltså absolut inte.
Nej.
Så går det.
Min man gör spagettin helt fel. Blir galen!
Det här kanske låter dumt, men lyssna på mig. Jag är en kvinna på 20 år och har alltid varit väldigt kräsen när det kommer till mat. Och speciellt tomater. Ända sedan jag var liten och min pappa brukar laga min pasta på ett helt annorlunda sätt än alla andra hemma. Jag gillar att ha min spagetti liksom en liten touch av pastasås bara. Och inte dränka spagettin helt i sås. Så det här blir lite konstigt. Min pappa brukade alltid hälla på spagettin på tallriken och sen hälla på lite pastasås. Sen brukade han skölja av allting i ett durkslag för att skölja bort så mycket av såsen som möjligt från spagettin, bara så att det smakar lite. Min pojkvän på 26 år har alltid vetat om det här med spagettin ända så vi började dejta. Han har alltid sagt att mina matvanor har varit gulliga. Vi har dejtat i snart 3 år och har flyttat in tillsammans. Ända sedan vi flyttade ihop har han insisterat på att han ska ta över matlagning, diskning, mathandlandet och så vidare. Så skulle jag ta ansvaret över resten av lägenheten. Vi delar i stort sett alltid 50-50 på alla sysslor hemma också. Allting var perfekt och han gjorde alltid min spaghetti, precis som jag ville ha den, till förra veckan. Vi åt och allting var hur bra som helst. Men mot slutet började han reta mig genom att säga:
"Hur smakade din touch av pastasås?"
Eller så sa han:
"Du gillar verkligen att äta smaklös spaghetti, va?"
Efter att ha lagt några kommentarer känner jag att det inte är roligt längre och frågar om han har gjort något speciellt med min mat som han inte brukar göra. Då börjar han garva. När han till slut slutat skratta så erkände han och sa:
"Jag har faktiskt aldrig gjort dina spagettin på det sätt som du vill ha dem."
Det visar sig nu efteråt att ända sedan vi träffades så har han helt enkelt skippat det att hälla någon pastasås alls på min spagetti. Jag har bara ätit vanlig spagetti. Han tycker ändå att det inte spelar någon roll eftersom jag ändå inte känner någon skillnad. Eftersom jag ändå inte märkt något kan han ju lika gärna fortsätta laga maten på det här sättet som han anser var smidigast. Jag håller inte med honom överhuvudtaget och tycker att han kränkt mig något enormt genom att lura mig på det här sättet. Jag måste erkänna att sen jag fick reda på sanningen har jag varit lite passivt aggressiv mot honom. Är det fel av mig? Tillägg, det har nu gått 2 veckor och vi är numera inte längre ett par.
Aj, är det ett fucking skämt eller? Nej, vad löjligt. Alltså jag tycker så här bara direkt, jag är pang på rödbetan här. Alltså om det är hon som lagar maten, varsågod, gör på ditt vis. Mm. Annars var tacksam och glad för det du får.
Ja, visst.
Alltså vem är hon då som inte ens lagar maten och bestämmer hur maten ska lagas?
Ja, visst. Och sen gör de slut också.
För det? För alltså, pasta?
Ja, jag känner så här, bara get a grip.
Ja, men precis.
Ut i världen och ja. Det här måste vara typ det första förhållandet. Liksom.
Ja, men precis. Alltså, sen är det ju också, de har varit ihop i 3 år.
Ja.
Hon har alltså käkat spaghetti och trott hon haft pastasås på. Hon har inte haft.
Men vad menar de med det, pastasås?
Du vet, folk käkar ju pasta och så häller de på lite pastasås som smakar tomat.
Så dolmio typ.
Ja, men bara så enkel. Aha. Pastasås.
Mm. Mm.
Och hon vill ju bara ha en touch av det, så hennes pappa brukar ju alltid hälla på pastasåsen och sen skölja allt i durkslag vatten.
Okej, jag trodde att det var pastavattnet vi pratade om. Jaha. Som var såsen.
Nej, okay. Pastasås liksom.
Okay.
Så hon vill bara ha en touch, men hennes nya pojkvän har ju totalt skitit i det och bara liksom gett någon spagetti med spagetti. Och hon har inte märkt något på 3 år.
Jaha, ja, hon har inte fått någon sås alls.
Nej! Men hon har inte märkt någonting på 3 år, så liksom, what's the deal? Alltså så här...
Ja, men alltså, vad gnäller du för?
Ja, men laga din egen pasta om det inte passar.
Och så gör de slut, för att det verkar ju som att det var därför de gjorde slut. För hon säger ju, vi delar på sysslorna, allting funkar bra, och sen så gör de slut över en pasta.
Jätteweird alltså.
Vissa är otrogna, vissa tjafsar om...
Men här gör vi slut över pasta.
Här gör vi slut över pasta. Han är en 10, men han kokar pastan fel.
Den är sjuk. Alltså, man har varit med om sjuka historier vi läste upp här i podden, men att... Den här är också sjuk på ett annat sätt. Alltså.
Ja, men giddra om pasta, snälla.
Men hur bra förhållande kan man ha i grund och botten om man gör slut?
Men
över
det där är ju så här, det där är ju ett praktexempel på, vad heter det då? Att man har så här... Vad
OCD.
Heter det? OCD, alltså så här, man vill bestämma. Vad heter det då?
Kontrollbehov.
Kontrollbehov, ja. Det där är ju deluxe, alltså kontrollbehov.
Men om man då har så stora kontrollbehov kanske man borde göra
pastan
maten
själv.
Om man absolut precis. Vill att det ska vara på sitt egna sätt.
Jag tycker det är lite kul att han börjar askarva, för det är lite så här, om jag har fisit och Christian bara, har du fisit? Jag bara, nej, det har du ju. Och så kan inte jag hålla mig.
Ja,
och då börjar jag askarva. Jag tycker det är jättekul.
Ja. Vi har snart varit ihop i 15 år och Dara kan verkligen inte ljuga för mig. Alltså så här, om jag ser att hon börjar skratta, då bara, har du face it? Hon kan inte hålla mig. Nej, jag ser direkt på henne när hon ljuger. Då kan garva, hon kan inte hålla sig. Jag kan ju vara så här, poker face. Har du face it? Nope.
Tänk om du skulle göra slut för det då. Det är samma prygel.
Ja,
så
ja
då. Nej, har du face it? Ska det vara på det sättet? Nu sticker jag ifrån liksom.
Ja, så sjukt.
Ja, men vad säger vi då? Jag anser att det var ingen big deal.
Nej. Jag anser att deras förhållande kan inte vara mycket värt alltså, från hennes sida.
Det måste
sida
ha varit en ursäkt eller någonting för någon annan.
Ja.
Liksom.
Ja. Känns inte gör det. Slut över en pasta. Ja. Nej, men då kan ju inte hon ha gillat honom speciellt mycket.
Nej.
Nej.
Nej. Hon gillar nog maten mer, tror jag.
Det tror jag.
vägrar dela min mammas arv med hennes bror.
Jag är en man på 17 år. Min mamma födde mig när hon var riktigt ung och hennes föräldrar är riktigt religiösa och så upp kontakten med min mamma när hon blev gravid med mig. I stort sett alla hennes släkt så upp kontakten med henne, förutom några få utvalda släktingar då. Min mamma kämpade mycket i sitt liv. Hon jobbade väldigt mycket och sparade pengar så att jag kunde gå på läkarlinjen som jag drömt om ända sedan jag var 11 år. Ingen brukade hjälpa henne och jag kommer ihåg ett specifikt tillfälle när min mamma blev riktigt sjuk och höll på att bli hemlösa. Hennes brorsa, som då är min farbror, farbror Frank, han vägrade hjälpa oss och erbjuda oss att bo hem hos honom för att hans fru var sjuk. Till slut tog en av mammas vänner in oss och lät oss bo hos henne tills dess att min mamma kom på fötter igen. Mamma dog tyvärr för 6 månader sedan. Hennes bästa vän och hand om mitt arv tills dess att jag blev myndig. Men för några dagar sedan kontaktade hon mig och berättade att morsans bror har kontaktat henne angående mammas arv. Och att han anser sig ha rätt till en del av arvet. Han sa att hans fru har svåra hälsoproblem och att dessa pengar skulle hjälpa honom otroligt mycket med att betala räkningar för sjukhuset. Min mammas kompis berättade det här för mig och att Frank skulle komma och hälsa på mig för att prata om det här. Några dagar senare dök Frank upp och jag sa som det var. Jag känner mig inte trygg med att ge honom en del av mammas arv då jag själv behöver pengarna för att betala mina studier. Och min mamma har arbetat väldigt hårt för att tjäna ihop de här pengarna så att jag kan gå på en bra skola. Han började då beklaga sig och förklara om sin ekonomiska situation. Han sa även att han var en av dem som aldrig såg upp kontakten med mamma trots att i stort sett alla andra gjorde det. Sen började han berätta om hur nära han och min mamma stod. Jag beklagade hans dåliga ekonomiska situation men förklarade ändå trevligt att jag tänker inte ge honom några pengar. Då började han böna och be, säga att han gjorde allt i sin makt för att få ihop pengar och att detta är den sista lösningen. Om inte jag kan ge honom pengar så kan han i alla fall få lite pengar. Jag förklarade att jag inte känner mig bekväm med att låna ut pengar som jag vet att jag aldrig kommer få tillbaka. Då bryter han ihop helt och börjar grina. Han säger att det var sista utvägen och att hans fru kommer att dö utan den här medicinska hjälpen. Att jag skulle tänka på vad min mamma hade velat att jag gjort. Jag blev så ställd att jag bara gick därifrån. Han tog mitt nummer från en av mina kompisar och började ringa mig varje dag för att tjata. Och säga att jag är tvungen att hjälpa honom och hans fru. Att jag kan hjälpa dem men väljer att inte göra det. Hur hemsk person jag är och så vidare. Jag är väldigt kluven här men min farbror har aldrig ställt upp för oss när vi behövde det. Ska jag låna ut pengar eller inte? Vad tycker ni?
Oj, oj, oj. Jag tycker den där är lite svår ändå.
Samtidigt
fast
inte.
Samtidigt inte. För frun där har ju inget med mammans arv att göra.
Nej.
Alltså, inte överhuvudtaget.
Nej, och sen är det ju som så här att hade det varit en farbror som stått dem nära, som funnits där, ställt upp för dem genom alla år, ja, men då kan jag ju köpa att, såklart, han kanske inte har rätt, en rättighet att få pengar, men man såklart kan hjälpa honom om han har hjälpt dem.
Fast, ja, hjälpa honom, ja, men frun har ju ingenting med...
Nej, precis, men samtidigt så sa de med den historien att den där 17-åringen, när han var ung och levde med sin mamma, så var hon var till sjuk och utbränd och så här, de var liksom hemlösa i stort sett. Då frågade de om de fick bo hemma hos farbror och han nekade dem hjälp. Alltså han ställde inte upp för dem.
Då ska ni inte ha någon hjälp.
Och de säger ju att i slutet, han har aldrig gjort någonting för oss.
Nej.
Så att det känns ju som att, och nu passar det.
Liksom. Ja, så sjukt, ja.
Så att, ja, den är...
Men det är svårt det här med pengar. Det kan förstöra så otroligt mycket. Så mycket kärlek och så mycket familj som kan bli förstörda för pengar.
Ja, verkligen.
Det är ju ofta så här, man liksom har hört historier om att någon i familjen dör. Då helt plötsligt kommer alla som gamar. Och alla ska ha det och det. Och alla har stått den här personen så nära fast man egentligen kanske aldrig pratar.
Ja, visst.
Pengar kan göra hemska saker med människor.
Ja,
få människor att vara väldigt, väldigt hemska. Men att här i den här situationen så tycker jag att han inte har rätt till det. Det är ju inte så att hans morsa var rik.
Nej.
Hade mycket pengar. Utan det här är pengar hon har jobbat för att han skulle komma in i...
Ja, precis. Det var han som skulle gå i skolan för dem. Liksom. Ja. Så att, ja.
Då är det väl där det ska gå. Sen vet man ju att lånar man ut de här pengarna och han har svår situation, då kommer det, det sista du ser av pengarna. Liksom.
Ja. Ja, precis. Ja, nej, ja, men alltså, då pengarna är ju... Det, så är det. Det är till hans skolgång.
Det låter ju också som den här gubben manipulerar. Liksom.
Ja, men verkligen.
Får han inte börja grina och jag har alltid stått fast det inte ens är så. Liksom.
Och
så
ringer att, varje dag. Ja, jag hade ju block på det numret. Alltså.
Ja, jag tycker han är rätt som inte ger honom pengar. Ja. Liksom.
Men i allmänt sådana här situationer är det väldigt svåra att bedöma. Man får ju liksom kolla lite på alla.
Ja, sits till sits.
Liksom. Ja, sits till sits. Och i den här situationen, vad jag har hört i alla fall i historien, så anser jag att han har inte gjort något fel.
Nej, det tycker inte jag heller.
Men sen är frågan, vad
men
tycker,
tycker
ni?
Ju att, ja, precis. Men jag tycker ju ändå att, alltså att inte han skäms. Alltså jag kan bara tänka så här, ja, jag kanske inte har jättebra kontakt med någon av mina syskon till exempel. Men så dör hon och då ska jag komma och säga så här, Christian är sjuk, han behöver pengar. Alltså så här, vad är det? Alltså, ja, jag tycker personligen att jag hade skämts. Ja. Jag hade skämts jättemycket och fråga om pengar när jag inte ens har varit där eller hjälpt dem.
Ja.
Att och så ska inte komma ha pengar, alltså ja. Fräckt.
Ja, det är väl svårt, fast jag kan väl ändå förstå på ett sätt om det är att hans fru är döende, det är hans sista situation, då tror jag man kan, alltså om man ändå har en nära till dig som håller på, döende liksom behöver ha, och i USA kostar det ju liksom.
Ja,
och har man försökt allt annat, skitsamma ens heder, man kan, man gör nog vad man kan. Även om det är fräckt, tror jag.
Det är svårt.
Det är svårt när man, när man ser det från två olika håll.
Ja, det är riktigt svårt alltså.
Det är lite sådana här situationer vi tar upp här för att helt enkelt diskutera, och jag fullkomligt älskar det. Jag har sagt det innan, men alltså jag älskar det här.
Jag har ju lyssnat på flera avsnitten flera gånger redan hemma liksom, så att jag tycker också det är riktigt kul.
Du har en fantastisk berättarröst.
Det måste jag också säga. Och vi är, fråga mig så är vi ett sjukt bra team.
Ja, men det tycker
jag.
Absolut.
Det tycker jag att vi är.
Men någonting jag undrar just nu, det är du som tittade som lyssnar på det här just nu. Vad tycker du, någonting som skulle uppskattas något enormt av oss, det är om du kan ge oss ett omdöme. Jag tror vi fått ett omdöme hittills.
Ja.
Så skriv gärna vad du tycker, positivt som negativt. Vi vill ha feedback.
Ja, precis.
Fem stjärnor. Fem stjärnor.
Inte fyra. Fem.
Bli inte hjärtfettad. Följ min röst. Rösta fem. Ja, ni kära vänner, det här summerar då avsnitt nummer 3 av Drama och Intriger. Och som sagt, stort tack för Rask som gästade in person idag.
Thank tack för att jag fick vara med. Skitkul.
Och gå även in och spana in hans podd som heter...
Kusligt och rysligt. Det är kusligt och rysligt. Så här. Kusligt, rysligt och mysigt. Så
vi kommer att ha länkat den i poddbeskrivningen. Så gå in och klicka en liten följ. Och när du ändå är där nere på följknappen, så ge oss också en liten följ. Stort tack för att kolla!
Puss och kram, syns på stan.
Bye bye!
Hey. Bye bye! Hej då!